lytter til P1.
Hvide berusede mænd kom ind, mens de sorte ædru blev stående udenfor. Velkommen til Stockholms natteliv år 2025. Ayman kom for at lære sig om dansk kultur på dansk højskole, men mødte middelklassens trygge meningsboble klædt i økologisk bomuld. 1. maj blev ikke fejring, det blev booing. Er ekstrem aktivisme blevet hverdag?
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Jeg har tenkt på deg jeg siden sist, Hassan, for da jeg gikk og la meg tirsdag kveld, så sjekket jeg nyhetene som jeg ja, dessverre pleier, og selvfølgelig ikke det noe lurt. Og der ser jeg at det indiske angrep mot Pakistan, altså en fare for eskalering. Det din fars hjemland, slo det meg. Altså ja. Halve din familiebakgrunns hjemland.
Det er rigtigt. Ja, det er min far fra Pakistan oprindeligt. Ja. Det meste af min familie er dog flyttet fra Pakistan og bor rundt omkring i verden, fordi det har de ressourcer til, ikke? Men det er altså jeg har jo været i Pakistan og rejst og boet der i en periode i mine 20'er. Mm. Og det er altid sådan shit, mand, kommer det til at gå fuldstændig galt nu eller kan det ligesom falde til ro igen, ikke? Mm. Som er overvejelsen, når Indien og Pakistan clasher over Kashmir.
Mm. Men det var lidt så stærkt, for jeg ved jo, at du har en far fra Pakistan. Men pludselig så begyndte jeg at tænke helt fysisk. Mm. Forældrene hans, søsken, et liv før dig, bedsteforældre, en del af dig i et land, som kan stå på kanten til en kæmpestor krig, og da lurer jeg på, hvad sker i dig?
Altså, jeg mærker en form for, hvad hedder det, emotionel forpligtelse næsten her, ikke? At jeg burde føle en hel masse, ikke? Jamen, altså, hvis de vil slås, så lad dem slås, sagde Trump, ikke? Ja. Hvad fanden skal man sige ud over det? Altså, der kommer til at være civile ofre, det er altid frygteligt, ikke? Men hvis man virkelig seriøst mener, at det er det bedste for ens nations sikkerhed, at man nu drager i krig mod sin ærkerival, altså sin arvefjende, ikke? Så må man jo gøre det. Altså, hvad fanden skal jeg sige, eller mene om det? Ja, det er langt sværere for mig, når der er ballade i Mellemøsten, fordi jeg har venner på min egen alder, som bor og lever i Libanon og Jordan og Syrien. Mm. Og de venner har jeg, fordi jeg har boet i de lande. Mm. Ikke?
Så du har tættere forbindelser der egentlig?
Ja. Men jeg skammer dig mig. Jeg skammer mig over, at jeg ikke har de følelser. Altså.
Nej, men jeg synes, det er fascinerende. Eller jeg begyndte at tænke på det, rett og slett. Men Åsa, vad har du tänkt mest på i det sista?
Nej, men jag tänker också på storpolitiken. Jag vet inte om ni har fått med det, men svenska Dagens Nyheter, de har avslöjat att USA:s ambassad här i Stockholm, de kräver att de som levererar tjänster och varor till dem, till ambassaden alltså, de ska underteckna ett kontrakt där de lovar de inte arbetar för mångfald, inkludering och jämställdhet i sitt företag. Det är ganska häpnadsväckande, va?
Ja, det jag på. Är det svensk liksom? Vad tänker du om det, Hassan?
Jamen, jag tänker att det är mycket svensk att reagera på att den amerikanska ambassad önskar att man ska upphöra med att arbeta för inklusion och mångfaldighet. Jag kan inskyda att den amerikanska ambassadör i Danmark är blivit inkallt till möte av utrikesministern för att det er kommet frem, at USA spionerer imod Danmark, ikke? Altså via Grønland.
Men jeg måste fråga Hassan, tror inte du at ni i Danmark, eller om det hade varit något annat europeiskt land, hade reagerat på att ambassad, alltså ett annat lands beskickning kräver hur våra företag ska arbeta?
Alltså,
det är ju rätt. Det är ju rätt otroligt, det är ju inte en vanlig sorts gruppaktivism eller någon slags rörelse det här, utan det är alltså en annan stat som ställer krav
men jag kan
på
svara meget,
våra myndigheter.
Jeg kan
våra
svara meget konkret på det, fordi Novo Nordisk, Danmarks største virksomhed, har jo netop lagt sig flat ned for det amerikanske krav om, at man ikke skal arbejde med inklusion og mangfoldighed i sin strategi. Så det er jo den danske reaktion.
De men det er jo et forskjell på ambassade. Du snakker jo her om den danske ambassade, nej, den amerikanske ambassaden i Danmark, som nå faktisk, ifølge Wall Street Journal, spionerer mot Grønland og Danmark.
Ja, mot Danmark i Grønland, kan man nettopp sige. Ja.
Og der har jo den danske utenriksministeren vært på kontoret til den amerikanske ambassadøren, mens i Sverige så lægger man sig flat ned. Der er jo en viss forskjell her på måten
men
at reagere på.
Jeg forstår ikke, hvad du mener med at man lægger sig flat ned. Det er tvertom så, at svenska alltså Stockholms stadsbyggnadskontor til eksempel, og Stockholms stad har sagt, från höger till vänster, det här kan ni glömma, lägg av, okay. ni kan inte komma och tala om för oss hur vi ska göra. Och Moderaternas starke man i stadshuset, han säger att det klåpar i Vita huset. Det är alltså ovanligt starka ord för att vara en
vad
moderat.
Vad betyder det?
Klåpar, att det är en amatör, en dårar. Alltså, så jag ska inte säga att vi lägger oss platt ner. Det har däremot alltså enskilda företag i Sverige har gjort det, Ericsson till exempel. Ja. Och Ericsson har sagt den här veckan att ja, men det är presidentens ord är lag. Donald Trump har sagt att man ska inte hålla på med wokeism och det är lag. Det är väldigt konstigt att liksom blanda ihop vad Donald Trump säger och vad den amerikanska staten, alltså lagstiftningen, säger.
Men spionagen då, Hassan, är du rädd för att du är spionerad på, eller vad tänker du att amerikanerna?
Alltså, prøv att höra, våra nationer har ju alltid tillåtit att amerikanerna spionerade.
Ja, det har vi alltid.
Så man kan ju säga att det inte är något nytt i det här, men det är samtidigt något nytt i det, för USA jo ikke fremstår som vores allierede, og slet ikke i kampen om Grønland. Vel? Mm. Altså, der er det jo en egen interesse, de spionerer for, ikke en fælles interesse. Og det har vi jo ikke på den måde prøvet før. Altså, så det føles da specielt, kan man sige. De må gerne spionere på mig, hvis de vil. You're welcome!
Norsken, svensken og dansken.
Tre unge hvite menn, tre unge svarte menn, alle sammen i samme alder, samme kveld, samme by, Stockholm. De svarte var edru, de hvite hadde drukket. Spørsmålet var enkelt, hvem slipper inn på byen? Dette ville Aftonbladet teste. 8 utesteder i sentrum, 2 grupper, 1 forskjell, hudfarge.
Alle er ikke like velkomne. Vi testade køene til 8 av Stockholms innestellen med 3 vita killar och 3 svarta. Så här gick det.
Och hvordan gick det också?
Jo, det gick så att poängen här är också att ingen av de här vita eller svarta männen hade satt upp sig på en sån här lista som ofta krävs för att man ska kunna komma in på förhand, så att säga. Det slutade med att de vita kom in på 7 ställen av 8. De svarta kom in på 1 ställe av 8. De fick nobben i 7 fall av 8. Och det går inte att förklara på något annat sätt än att det har att göra med deras hudfärg. Och det förklaras bland annat av att vakterna själva anonymt har berättat att det här är order som de får uppifrån av de krögarna och de som styr de här restaurangerna, att barna, klubbarna, att vi ska inte ha in människor som har invandrarutseende. Mm.
Det var en norrman som inte kommer särskilt gott ut av detta. Hotellkongen Petter Stordalen, som äger någon av dessa krogarna då, eller nattklubbarna.
Just det. Har ni hört talas om honom? Mm. Han åker runt i hela världen med såna här Jesus-värderingar och har en väldigt hög självbild.
Och här kan du höra honom i känt halleluja-stil ifrån denna Aftonbladet-reportagen.
Det är viruset som får oss att frykta de som ser annorlunda ut. De som tänker annorlunda. De som tror annorlunda.
Ja, Hassan, har du sett den? Det är 200 sekunders grave reportage detta.
Ja, ska också bara säga innan vi släpper in Hassan i den här frågan att grejen är den att de här svenska krogarna har på det har du rätt i Hassan, mycket svenskt maner. Inkludering och mångfald i sina statuter och liksom här hos oss är alla välkomna och det gäller inte minst Petter Stordalens krogar. Han är ju storägare i det som är Stureplansgruppen som har de här riktigt fancy restaurangerna. Ja, Hassan, vad tänker du om det?
Ja, alltså tack för att jag blev lockad in här som brun medvärd på programmet i den vita världen.
Står du på lista? Står du på lista?
Nå, men prøv at, jag har aldrig upplevt det som ung att jag inte kunde komma in på trots av att jag är rätt brun, ikke? Mitt hår är mörkt och mina ögon är också brun, ikke? Jag har aldrig upplevt det, men jag har också haft vita vänner, så jag gick ju, vad heter det, i en flock av danskar, ikke? Som brun. Jag kom inte med 7 brune vänner och skulle in på en nattklubb. Och ifølge politiet den gang, så jag husker tydligen en kriminalinspektör som sad på tv och sa I ska ju hålla upp med att komma i grupper på den måde. Och där utbröt ett ramaskri på grund av den uttalelse. Men det är ju ofta det där problemet för nattklubberna, det är att de här grupper av brune gäster på nattklubben skapar otrygghet. Ikke? Det är ju sådan man formulerar sig från brancheorganisationen i Danmark i förhållande till det här med att lukka farvade människor in på nattklubben.
Det var väl 10 år sedan att det kom en handlingsplan som skulle nettopp göra det förbjudet att diskriminera i Danmark och då sa brancheföreningen för utlivsaktörer Horesta sa skall jag locka folk in med risiko för att det blir uttryckt.
Yeah,
ja, men alltså vi har ju en diskrimineringsombudsman i Sverige. Självföljlig. Och på 5 år så har hen fått 84 anmälningar. Och nu ska vi se att jag säger rätt. 80 stycken har bara gått i papperskorgen direkt. Har inte ens behandlats. Så det blir, problemet blir ju när man behandlar alla lika. Om man tänker sig att De här unga svarta männen, de får klä skott för vad gängkriminella ställer till med. Men om vi tänker att de här blir bemötta så här överallt var de än är någonstans i kollektivtrafiken eller var vi än ser dem så liksom går våra vita hjärnor igång och tänker negativa tankar. Det måste göra någonting med en sån generation född på 00-talet. Det måste göra någonting med dem, tänker jag.
Jamen, jeg tænker, at der er en meget, meget sådan tydeligt illustreret forskel på Danmark og Sverige i diskussionen omkring det her, ikke? At man i Danmark ligesom også fra politisk side både laver en handlingsplan mod racisme, men samtidig gør rigtig meget ud af at beskytte de natklubber, som skal tjene penge på at kunne få folk ind, ikke? Og som udtaler, vi kan ikke have et publikum, hvis der er store grupper af utryghedsskabende unge med indvandrerbaggrund på vores natklub. Ikke? Og den diskussion skal frem i lyset. Man er nødt til at kunne sige det, som natklubejerne siger, ellers så kan man ikke have en reel diskussion omkring problemet. Så fejer man det ind under gulvtæppet, og så begynder folk at omgås reglerne i det skjulte på besynderlige måder frem, for ligesom at få det frem, det her, ikke?
Men många blir ju osäkra därför att vi har såna enorma idéer om hur invandrarkillar är. Jag funderar bara på allt det här pratet om integration, om att vi ska kunna leva tillsammans, vi ska kunna bygga ett samhälle ihop. Allt det här pratet om att det finns ingen strukturell rasism och så vidare, så är det ändå det här som de upplever. Vilka krav ska vi ställa på dem om vi inte riktigt vill ställa krav på oss själva?
Men fakta är ju också att unga invandrarmän figurerar allerhøjst på kriminalitetsstatistikerna. Det är ju också fakta, ikke? Det blir vi ju också nødt till att kunna diskutera samtidigt med att vi påpeger att det kan vara strukturell rasism baserad på fördomar.
Och det finns det ju och det varken i Danmark, Norge eller Sverige är det lov att diskriminera på hudfärge in i en kö. Det är ju inte lov. Men det Hassan säger här som jag hör i alla fall är att när man ikke kan snakke om det andre helt ut og i offentligheten, så får man sånne subkulturer som at vakter sitter og sier at dette har jeg fått beskjed om fra oven. Altså, dette har jeg fått beskjed om fra sjefen. Vi gjør det bare ikke.
Greien er at det er jo vakter med som själva invandrarutseende som stoppar sina egna, så att säga. Det är ju inte så att vi inte pratar om att gängkriminella har att göra med invandring i Sverige. Vi pratar inte om någonting annat, men kanske just därför också så blir det den här typen av idéer om att de förstör våra krogar om de kommer in. Jag blev så ledsen när jag såg den här undersökningen, därför att jag funderar ju på det som hände med en hel generation seriösa, städade, duktiga, unga svarta män som blir behandlade som om de var gängkriminella och trubbel. Vad händer med dem mentalt? Vad händer? Med en hel sån generation. Och hur kan vi hålla på att prata om att de inte vill integrera sig och de vill inte anpassa sig och så vidare när de inte har en chans?
Ja.
Alltså, jeg kjenner veldig mange som er i den, både i kategorien og har opplevd dette, men som også vet at altså, de kjenner de begrensningene på livet sitt hele veien, leve med det og leve i det, skape en enorm stor sorg og store sår. Og så er det også noe med at samtidig ser statistikkene sånn som de ser ut. Og det er altså, ja.
Men altså, hvis vi skal prøve at trække det lidt tættere på os selv, ikke, så kan vi tre jo stille os selv nogle spørgsmål. Ikke? Altså for det første, hvad vil du gør Åsa, Hilde, Hassan. Hvad vil vi hver især gøre, hvis vi havde en natklub, som led under det her problem? Ikke? Hvad ville vi gøre, hvis vi oplevede, at vores traditionelle gæster fravalgte vores sted, fordi der var en for høj procentdel af indvandrere i natklubben? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er, hvordan ser vores egne klikker ud, ikke? Er din klike, Åsa, din klike, Hilde, min, er den inkluderende mangfoldig og rummer den ligesom indvandrerdrenge med anderledes udseende og påklædning, end man ligesom ville forvente? Eller er vi lige så, segregerende og eksklusive, som natklubejerne, vi nu anklager, er?
Alltså jag har aldrig haft en nattklubb. Jag har faktiskt ingen aning.
Jag vet bara
att jag vill inte, till exempel de arbetsplatser som jag är på, så är jag glad att det är människor av alla olika sorter där.
Men är det
okej? Jag föredrar att det är det både i mitt eget liv och på arbetsplatsen, för det är faktiskt syns att alltså nu ska jag säga något, alltså jag syns att allt för homogena grupper, uansett om det gjelder kjønn eller hudfarge eller hvor den kommer fra, blir i lengden ganske kjedelig. Jeg velger det bort. Og det gjør jeg faktisk også i mitt eget liv. Og jeg har jo veldig mange venner med enormt mange ulike bakgrunner. Og det setter jeg enormt stort pris på.
Gud, ja. Om vi går tilbake til amerikanske ambassaden, så der man sier at man skal ikke arbeide for mångfald og inkludering. På den amerikanska ambassaden arbetar svarta, homosexuella, alla möjliga människor. Så när de pratar om hur någonting borde vara, så är det inte ens så i deras egen verklighet.
Nej.
Men en nattklubb, jag vet inte. Jag vet bara att när Aftonbladet gjorde den här granskningen så var det många som stod i samma kö som de här svarta killarna. Tjejer som ville säga, men kom med in. De ville verkligen ha med in de här svarta killarna, men de fick nobben. Mm. Så att jag tror också att krögarna ibland tror att det måste vara helvitt för att de ska gå runt och få sin profit, men det är inte alls säkert.
Alltså, jag tror I bevæger jer i kredse, som er langt mere etisk, korrekte og i overensstemmelse med idealerne, end jeg gør, fordi jeg oplever ikke den mangfoldighed, I taler om i de sammenhæng, jeg indgår i, heller ikke de sammenhæng, jeg selv er ansvarlig for. Jeg oplever, at det er meget ekskluderende, at der er klassemæssigt og hudfarvemæssigt
og
politisk foregår voldsom segregering i alle de sammenhæng, jeg
indgår i. Hvilke sammenhæng prater du om?
Ja, det er min arbejdssammenhæng, min sociale sammenhæng, min, ja, hvad som helst.
Altså, men har ni,
selv
har ni
på dansk... kærlighedsområdet er der ikke nogen egentlig udveksling.
Nej, men du blir lite nyfiken på dansk kultursektor. Det finns inget mångfaldsarbete där.
Jo, absolut, men mangfoldighedsarbejdet er jo oftest et, hvad kan man sige, et ideologisk arbejde, som primært kommer til udtryk gennem sætninger, altså erklæringer, ikke? Og langt mindre i forhold til resultater. Der er ikke nogen, vi har jo ikke kvotekrav i Danmark i forhold til etnicitet. Eller klasse, eller politisk orientering.
For ja, nej, det er klart, det er klart, det er klart. Men jeg skulle ändå vilja ge Hassan rätt här, sträcka ut en hand halva vägen här, för att vad man ser ändå med Aftonbladets granskning här, det är ju double talk. Alltså att man har Peter Stordalen åker runt och pratar om alla människors lika värde. Man har faktiskt det bokstavligen som sådana här portalparagrafer, sådana som Donald Trump kräver liksom att man ska sudda ut nu. Att vi inkluderar och alla välkomna och sådär. Men i praktiken gör man någonting annat. Och så här ser det ut på institution efter institution efter institution.
På en måde bliver det jo rart, hvis man kan få fjernet de sætninger, fordi de sætninger er ofte blevet alibiet for ikke at gøre noget, fordi i og med man udtrykker et ønske, så har man gjort nok.
Exakt, det var helt ret.
Og det er jeg enormt træt af, og derfor hilser jeg egentlig den form for regulering velkommen. Mm-hmm. Fordi man kan jo bare gøre det, man gør. Man behøver ikke at lave de åndssvage erklæringer. Må jeg bare lige illustrere, jeg har været i masser af sammenhæng, hvor man snakkede stolpe op og stolpe ned om mangfoldighed og integration. Ikke? Mm. Og så har jeg været på en radio, som I ved, Radio 24-7, den oprindelige radio, taleradio, ikke? Hvor der foregik reel inklusion og mangfoldighed, men man nævnte det ikke med ord. Ikke? Altså, hvor folk kom ind fra alle mulige baggrunde og lavede alle mulige ting, ikke? Som enten relaterede sig til baggrunden eller ikke gjorde det.
Ja.
Det var for mig op, altså, egentlig inklusion og mangfoldighed,
er men uadresseret. Mm.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Er folkehøyskole blitt en woke lærskole for middelklassens barn? De snakker om frihet på høyskolen i Danmark, mangfold og kritisk tænkning, men de tåler ikke motstand. De kaller det dannelse, men ligner det mest på en klubb for de som allerede er enige. Vad skedde med att bryta ekokammare?
Får jag bara snabbt flika in för svenska lyssnare här att dansk högskola och folkhögskola, det är inte alls någonting som vi har i Sverige. Det är en helt egen sorts utbildning. Så att vi inte tror att vi sätter likhetstecken mellan någonting här, utan det är en väldigt speciell prestigeutbildning som kostar pengar och där man väl i första hand bygger nätverk, tror jag. Mm. Inte så.
Den norske folkehøyskolen ligner ganske masse på den danske. Det er i grunden det samme, men noen forskjeller som at danske elever betaler skolen selv, mens norske får studiestøtte.
Hva er det som har hendt?
Ayman Ahmad Mohammed, tidligere elev ved Krogerup Høyskole, skrev for et par uker siden et viralt debattinnlegg i politikken, der han går rett i strupen på hele den danske høyskolebevegelsen. Han skriver, høyskolen er blitt en kult for den øvre middelklassens barn, hvor klima er religionen og toleranse noe man forkynner, men ikke praktiserer.
Altså, det her er jo hovedet på sømmet i forhold til det, jeg taler om her, ikke? Fordi det er jo præcis den kritik, som burde lyde langt oftere, ikke? Fordi især rettet mod højskolen, som jo er, hvad kan man sige, ryggraden i dansk kultur. Altså, højskolebevægelsen illustrerer så meget, hvad kan man sige, kernen i den danske folkesjæl. Ikke? Mm. Og det er jo netop omkring principper, at vi alle sammen skal interessere os for hinanden i denne her lille nation, at højskolen er opstået, ikke? Mm. Og så har man så pludselig den her kritik af noget, som jeg også har set. Jeg er også kommet på højskolerne, og jeg ser også et fuldstændig uniformeret deltager, en fuldstændig uniformeret deltagergruppe på de her højskoler, ikke? Fuldstændig uniformeret. Ikke kun i forhold til hudfarve og klasse, men også i forhold til politisk orientering. Altså, det er så... Det er så kulturradikalt, som det kan blive her i Danmark. Og derfor synes jeg, det er en fantastisk kritik, som politikken fremfører i denne her, i denne her version. Ikke? Men som kritikken så lyder i sporene, i kommentarsporene, så lyder kritikken sådan her, men er aviser som politikken et hak bedre selv? Mm. Og så svarer kritikerne, nej, selvfølgelig er den ikke det. Avisen. Altså, den har den ene gang efter den anden påpeget, at de selv burde, gøre bod og bedring, men intet er sket, ikke? Og så siger man meget reelt også, men det er jo svært, fordi underklassen køber ikke dyre aviser.
Underklasse, det er så fint at Danmark bruger det begrebet endnu. Ja, underklasse det skulle man aldrig snakke om i Norge eller Sverige, tror jeg.
Nej, inte Sverige heller. Men det här är ju, det här hänger ju ihop med vem kommer in på krogarna, vem är i praktiken välkommen in på i det här fallet den här danska, för Sverige mycket speciella utbildningsformen, den här högskolan som ni har då. Vad heter den här mannen som har skrivit den här artikeln i Politiken? Jag tappar bort hans namn.
Ayman.
Alltså jag tycker det är så avslöjande när Ayman, när han beskriver hur han kommer körande med bilen och så undrar han var han kan parkera någonstans, och så får han bara frågande ögon ungefär, vad gör du här? Det är helt omöjligt att en svart man skulle kunna studera på den här folkhögskolan som pratar om mångfald dag och natt och dag och natt. Han är en anomali. Och det är så otroligt avslöjande redan där i första scenen liksom, när han kör upp där.
Ja, och problemet är ju inte att högskolan är vid. Problemet är att högskolan säger att den inte är vid.
Exakt.
Ikke? Så hyckleriet är ju problemet. Ja, ja. Och det är sådan set det jag oftast menar, alltså att sätta sig själv upp så man inviterar ett bestämt utsnitt av den danska befolkningen är ju i sig själv inte problematiskt så länge man är ärlig omkring sina intentioner. Men när man lyver, så blir jag irriterad. Alltså...
Eller när man är helt blind, man ljuger inte ens, utan man är så blind för sig själv så att man tror att man pratar sanning.
Men jag har lust att bara ställa någon extra spörsmål in här. För han är inte helt ukänd i dansk offentlighet, han som skriver detta inlägget. Han har deltagit både i en podcast där han berättar om sig själv som potentiellt kunde blivit en kriminell fyr, gick med kniv. Han är också, han har meldt sig in i Moderaterna, Høyrepartiet Moderaterna, och var väl på folkemöte, tror jag, i fjor, och var en sensation i följe reportagene. Han är en kraftfull stämme. Och då lurer jag på. Han säger att han kom för att lära, men spørsmålet var han egentligen klar för att lytte, eller kom han med sine fordommer? At han tog med sig sitt verdensbilde fullt av woke ungdom och hippie jenter før han i det hele tatt møtte dem. Han blev stött över vegansk uke och lange armhul hår, som han skriver. Men var det egentligen det som var problemet?
Ja, altså,
en bra fråga.
Du indikerer jo, at han tilhører et højrefløjsparti, altså Moderaterne er et midterparti.
Han siger, at han er det selv.
Ja, ja. Altså, ja, det kan jo godt være, at han har en politisk agenda, som jeg synes, du insinuerer. Ikke?
Nej, jeg spør, fordi at jeg synes, at det er, når han siger, jeg kom her, jeg ville lære, så må jeg jo spørge, jamen, hvor mye lytter du?
Ja, altså han fik jo at vide af højskoleforstanderen, at han ikke var god til at lytte, da højskoleforstanderen forsøgte at lære ham reglerne for, hvordan man omgås hinanden på den her højskole. Ikke? Så du har jo på den måde ret i din kritik, men højskolen skal vel netop kunne rumme forskelligheden. Prøv at høre. I bliver nødt til at prøve at tage på dansk højskole. Jeg kan ikke beskrive for jer, hvor mange uformulerede regler der er fra morgen til aften og hele natten med. Der er ting, du gør og ikke gør. Ikke? Og det er så specifikt og præcist, og hvis man ikke er født ind i det, så har man virkelig langt igen. Så må man orientere sig ved hjælp af de andres bebrejdende blikke. Ikke? Fordi hvad gør man ellers? Ikke?
Jeg takker Gud, at jeg aldrig har gået den der... skolan, man kan fruktansvärt.
Alltså någon gång kan jag føle att en dansk högskola är som Sverige.
Det tror jag du har helt rätt i, och Anja Rykk Bekken på standard ved Rødding Høyskole, som en annen høyskole. Hun hadde et interessant innlegg i politikken. For der skriver hun, vi møter stadig oftere elever som mer enn hva godt misbilliger uttalelser de selv ikke enige i, og blir kjed av at på egne eller andres vegne. Og at de oppfatter selve, og det å møte synspunkt de selv ikke synes innenfor, som et angrep om kritikk. Altså hvis du møter noen som da mener noe annet enn du, for eksempel Ayman som vil spise kjøtt, og ikke vil være med på det som heter rundkretsterapi, men blir stående med armene i kors, men at de møter da spørsmål som en kritikk. Og det sier hun at lærerne ved i hvert fall hennes skole, rynker brynene over for tiden. Det er noe med den generasjonen som er, de vil ikke at noen skal være uenige, eller de oppfatter det krenkende med uenighet.
Helt sikkert.
Visst. Altså,
og spørgsmålet er jo, som man må stille sig selv som højskoleforstander, men også som statsleder til en nation, ikke? Det er, hvor meget vil jeg forandre mig for dem, der kommer til, og hvor meget skal jeg holde fast i det, jeg er, ikke? Mm. Og hvad vil jeg ikke lave om på? Jeg vil bare ønske, at der var lidt større selverkendelse, som du var inde på, Åsa, og ærlighed, som jeg selv var inde på for et øjeblik siden. Hvis højskolen bare sagde, prøv at høre, her er nogle regler, det er sådan her, man opfører sig. Man synger med på de fucking salmer og sange hver eneste morgen. Man står i kø, når der er aftensmad, og man går i seng på det her tidspunkt og larmer ikke efterfølgende, ikke? Mm-hmm. Hvis man skal bede mod Mekka til eksempel, så bliver det ude i skoven et stykke væk fra den her højskole. Skole, ikke? Altså, det kunne man jo sagtens sige, og det vil være i overensstemmelse med virkeligheden. Mm. Men at sige, at vi er til for alle, og vi kan håndtere og rumme mangfoldigheden, ikke? Det er så idiotisk, altså.
Nej, det er falsk.
Men det minner mig om Sverige på den måten også, fordi, da vi snakket om inkludering i stad, og køene. Og Hassan og meg kom med noen innvendinger der, så sier du, ja, men vi snakker ikke, vi taler ikke om noe annet, noe annet. Og det er jo et argument som jeg veldig ofte hører i Sverige, det er det argumentet jeg hører fra folkehøyskolen. Jeg har hørt fra foreldre som har barn i høyskolen, som sier, ja, men på høyskolen, man gjør ikke noe annet enn å snakke om dette.
Om mangfoldighet,
ja, mangfoldighet. Man gjør ikke noe annet enn å diskutere.
Ja.
Og det er også det ofte jeg opplever når jeg snakker med svensker, og også med deg av og til også, at du sier, men vi gjør jo ikke noe annet enn å diskutere dette. Men hva er det da som gjør det? Jeg føler det sånn. Ja.
Bare lige en indskudsætning, Åsa, inden du får lov. Mm. Jeg vil bare sige, der er jo en dobbelt betydning i at sige, vi gør ikke andet end at snakke om mangfoldighed, ikke?
Fast, ja, visst är det det. Men grejen är den här tycker jag att fortfarande efter 5 år så pratar ni och framförallt Hassan om att det här med gängkriminalitet och att det har att göra med invandring, alltså att det är en elefant i rummet. Det kan jag säga, det är inte det. Vi pratar om det gång på gång på gång på gång, dygnet runt. Och jag skulle önska att ni hängde med lite mer i det narrativet som är. Och jag tänker att det är just för att det är så starkt som det blir så här på krogarna, eller också är det bara någon slags inbyggd rasism i oss. men vi pratar om det väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så mycket nu så att det påverkar fantastiskt stora delar av vår politik. Alltså hur vi ska organisera Sverige.
Mm.
Men det vil jeg give dig ret i, Åsa. Det i forhold til bandekriminalitet, så er Sverige i den grad kommet i gang, ikke?
Ja.
Hiss och diss.
Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva har vi likt? Hva liker vi denne uken, og hva vil vi disse? Åsa.
Ja, jag vill hissa en dansk författare som heter Emma Holten. Hon har kommit på svenska här för några veckor sedan. Omsorgens ekonomiska värde heter boken som finns på Albert Bonniers förlag. Och den handlar om hur dåliga ekonomer är på att ringa in vad som är ett värde i ett samhälle. Vad som faktiskt är värt någonting. Till exempel det idiotiska påståendet att kvinnors arbete i vården kostar pengar. Att det är en förlustaffär för staten. Hon ger oss ett helt nytt sätt att tänka kring ekonomi och samhälle. Den anbefalles.
Den har varit bestseller i Danmark länge.
Ja, en fantastisk bok och den har nu kommit till Sverige. Mm. Veckans diss för mig, det är att våren är så kall. Mm. Jag går runt med vantar på händerna därför att det är så kallt. Vi har 2 grader på nätterna. Jag som har planterat luktärtor som jag vill ställa ut på min balkong kan inte göra det därför att det är för kallt. Mm. Du då, Hassan, vad har du för
isen? Ja, det är så många ting i den här uge, men alltså, jag vill faktiskt gärna läna mig upp av något svensk, för jag har varit i IKEA. Mm. Och det här handlar om att det faktiskt där uppstod sådan en no buy challenge, alltså köp icke utfordring, som har blivit mycket populär bland de unga som försöker skrue ned för deras förbruk och spara penge upp. Och den challenge, den påtar man sig vid att ta ett sted hen som normalt är ens happy place för att köpa in. Ikke? Och IKEA är helt klart mitt happy place. Jag köper allt möjligt lort som jag smider ut när jag kommer hem, när jag, hver gång jag är i IKEA, ikke? För att spise köttbullar. Men denna gång tog jag i IKEA med en no-buy challenge hängande över mitt huvud. Och jag köpte inte något jag inte skulle bruka. Och det, därför går min hiss till den här utfordring som jag syns I ska ta upp allesammen. Min diss går till Aarhus kommune som angivligt fick flera advarsler om att en ung pige, Amal, kunde bli sendt på uppdragelseslejr i Somalia. Aarhus kommune valde på trots av vold i familjen och trusler och allt möjligt annat inte att reagera och handla på advarslene och Amal endte inte på ett sabbatår till Somalia men i ett torturkammer som hon själv beskriver det, var hon är spärrad inne och ska genuppdragas inför islam. Diss till Aarhus kommune. Vad med dig, Hilde?
Min hiss är som följande. YouTuberna bak gutter är kritiserat för att vara kvinnofientliga, rasistiska och farliga. Men nyligen inviterade en av de mest profilerade gutter, Sebastian Baris Brevik, rapparen Marstein från Undergrund, 2 i utgångspunktet väldigt oeniga 25-åringar, snackar om kön, skatt, likställning och rasism utan att avbryta varandra. Videon är sett över 1 miljon gånger. Check ut, folkens.
Mm. Ja, vad fint.
Min diss. Sist uke fick en norsk politisk satiretegnare som är bosatt i Storbritannien, Morten Mørland, fritt ordspris sammen med 2 andra satiretegnare, Marvin Halleraker och Mike Lynn Clement. Det är väldigt på sin plats. Men samma dag skulle Mørland vara med på en utställning licens till att förnärma i London. Det visste sig att tegnarna inte hade licens till att förnärma för galleriet. De stoppade utställningen 2 timmar före den skulle öppna. Önskar inte att stöta någon eller framstå politiske, sa de.
Bu. Hiss och diss.
Da Jonas Gahr Støre kom upp på talarstolen på Youngstorget 1 maj för att tala på arbetarnas dag, ropte demonstranter taktfast: "Jonas, hör, barn i Gaza dör." Här hör du ett klipp från NRK.
Jonas hör! Barn i Gaza dör! Jonas hör! Barn i Gaza dör!
Är arbetarnas dag 1 maj blitt aktivisternas dag? Ledaren av det svenska socialdemokratiet Magdalena Andersson appellerade till de som hade mött upp i Malmö då hon skulle tala i Folkets park 1 maj också, inte för att fira arbetarnas dag men för att protestera mot Israels krig på Gazastripen. Här hör vi från Aftonbladet.
Vänner, precis som så många gånger i historien så demonstrerar vi. Lyssna gärna på vad jag har att säga nu, för det här är viktigt.
Åsa, du har jo gått I 1. mai-tog siden du ble født. Har dagen endret seg? Eller for å spørre mer konkret, hva har endret seg?
Alltså det var väldigt länge sedan som jag gick ett första maj-tåg, men jag måste ju säga att första maj grundades av aktivister. Man demonstrerade för allmän rösträtt bland annat, människovärde. Så att det är aktivisternas dag från första början. Sen har ju första maj blivit någon slags sakrosant fest nästan. Mm. Så visst har första maj ändrat sig under årens gång. Jag såg också det här med Jonas Gahr Støre. Jag såg ett klipp på det. Och som svensk så blir man lite förvånad eftersom Norge har en sån väldigt profilerad Palestina-politik, så kan man bli ändå så här förvånad över att folk buar, ropar och tjoar. Jag tyckte att han gjorde det väldigt bra. Han lämnade manus, tittade ut över Jungstorget och sen så pratade han fritt från hjärtat. Jag tyckte att det fanns ett värde i att han blev avbruten, fick lämna sitt manus och så gjorde någonting annat. Det uppstod en kontakt där med honom och demonstranterna eller första majfirarna som var väldigt fin faktiskt. Och där kände jag här fick första maj tillbaka lite av sitt ursprung. Så kände jag.
Han sa för en uke sedan var jag I det vita hus. Nu står jag på Jungstorget. Här är det öppen himmel och fri tale. Här är det demokrati och talerätt och det är bra. Och så avslutar han väl med länge leve yttrandefriheten.
Exakt. Alltså det är jag önskar att fler hade tagit en sån situation på det viset. Jag tyckte han gjorde det väldigt bra.
Vad tänker du, Hassan?
Jag tänker att jag kunde inte drömma om att gå till 1. maj som är en besynnerlig alkoholfest I spændfeltet mellan gamla socialister och sådana neoaktivister. Ikke? Altså det är den underligste fest på året I Danmark overhovedet. Ikke? Og så tænker jeg, Jonas Gahr Støre, ikke? Som ifølge sine egne ord er repræsentant for den regering, som har anerkendt Palæstina som stat, ikke? Som står der altså, som leder for en regering, som bruger alle muligheder, man har politisk, for at folk skal leve side om side I Mellemøsten, ikke? Og komme ind med humanitær hjælp, og at okkupationen, som han kalder det, skal stoppe, ikke? Og Palæstina skal få sin egen selv. Det er jo hans og hans regerings dagsorden, at han af alle mennesker skal høre, Jonas hører børn I Gaza dør, er jo, hvad hedder det, en af livets absurditeter, ikke?
I Danmark, altså, det handler vel om at man I første hand riktar sig mot tror jeg vel, eller jeg missuppfattar det her, at det handler om at Norge har et militært samarbejde med Israel.
Det rette seg blant annet mot at norske oljefondet investert I Israel.
Just det, så er det.
Så det et veldig stort press mot særlig finansminister Jens Stoltenberg, men også mot Støre, om å gjøre, fordi oljefondet, de gjør som regjeringen sier, de gjør som de får beskjed om.
Just det.
I Danmark var der jo tilsvarende demonstrationer, hvor det ikke endte I dialog, fordi dem, der protesterer, slet ikke interesseret I dialog. De bruger sådan nogle horn, som bare skal blæse så højt som overhovedet muligt, så der netop ikke kan være en chance for nogen udveksling af argumenter og røgbomber ud over det, så man heller ikke kan se den, der taler fra udefra, hvad hedder det, grønsværen, ikke? Jeg synes, der masser af ting, man burde bue af vores justitsminister, som holdt talen I år, fordi Mette Frederiksen nægter at møde op til 1. maj I Fælledparken, I hvert fald. Ikke?
Han sagde, Peter Hummelgaard sagde etterpå, at de ødelægger, efter min mening, en god demokratisk dansk tradition, det sagde han til politikken.
Yeah. Ja, men jag tycker att det här är ganska intressant vad yttrandefriheten innebär egentligen verkligen I det offentliga rummet. För det ingår ju också yttrandefriheten att man har rätt att markera och bua mot den som talar. Men om man gör det för mycket så saboterar man ju för den som talar. Och att hålla den balansgången är ganska svår. Men det gjorde man ju I Oslo på Jungstorget skulle jag säga. Men däremot så var det svårare för Jimmy Åkesson för 12 år sedan. Eller 10 år sedan när det var, när han var ute och gjorde en turné i Sverige och pratade, och då så blev han omringad av antirasister och de som inte gillade Sverigedemokraterna som stod bua, och så skramlade man med sina nycklar, så att han blev ett nervrak till slut, och det bidrog till att han sjukskrev sig, om jag har förstått saken rätt. Då går man ju också för långt på något sätt, för att i yttrandefriheten ingår ju också att folk ska få prata, att man inte ska tysta någon. Samtidigt som det också ingår att man har rätt att säga emot. Så det där är ju jätteknepigt. Jag måste också inflika varför jag inte går i några demonstrationståg på 1 maj. Det har att göra med att jag är journalist på en väldigt stor tidning. Jag tycker inte att jag ska demonstrera då.
Men man kan ju säga att temat för detta OS program är, vad heter det, meningsbobler. Alltså åsiktsbobler. Och vad heter det, yttringsfrihet. På den måde att man ofta inte är intresserad i att höra vad ens argumenterande motståndare har att säga.
Det är riktigt. Men det finns ju ändå värre exempel. Man går dit och man visar vem man är, och så säger man sin mening, man buar eller applåderar. Vi har ju en annan sorts aktivism som sprider ut sig nu, och det är att man maskerar sig och hotar och grejer. Vi har ju en landsbygdsminister i Sverige som heter Peter Kullgren, som har fått besök hemma av maskerade personer som kallar sig för handsabotörs, och de vill helt enkelt det är djurrättsaktivister och jaktmotståndare som söker honom i hans hem. Det är ju en sorts aktivism som är något olagligt, skulle jag säga, eller är det ju, och någonting helt annat än att ställa sig och bua på torget. Så att man kan inte bara prata om aktivism som aktivism, men just nu så är ju aktivism ett sånt här begrepp, som ett paraplybegrepp som också innebär att man ändrar juridiken så att aktivister stämplas allt oftare som terrorister och faller under en ny lagstiftning, till exempel miljöaktivister.
Alltså, ja.
Det som förut skulle vara helt självklart, liksom.
Något annat intressant i den här diskussionen, syns jag också, är vad heter det, något jag observerar inne i mig själv, som jag inte talar om, för det är problematiskt, som handlar om att när mina politiska motståndare får lukket munnen med hjälp av ofine metoder, hvordan har jag det så? Och för exempel när den amerikanska ambassaden i Stockholm lukker munnen på woke att kräva att man leverar varor utan bestämda politiska dagsordner, så blir jag lite tillfreds, för jag vill gärna ha lukket munnen på woke. men kan man det när metoderna är irreella, alltså med hjälp av ofine metoder, kan man så tillåta sig att føle en glädje över den process? Och det syns jag ju, alltså, kan vi reellt liksom stå på mål för den egentlig frie ytringsfrihet, när vi själv är så insmisket i våra egna hållningar, meningar, positioner och så vidare.
Visst.
Ja.
Detta är kanske det spörsmålet i där jag prövar att hålla fast. Det är kanske det en kunde ha haft en tatuering av. Och hålla fast på att det ska stå för yttringsfrihet för mig själv och alla andra. Och det betyder något i praxis. Och det betyder att varje gång jag får den inskytelsen till att vara glad för att mina meningsmotståndare blir lukka munnen på, så skall jag göra en jobb med mig själv. Jag får inte lov till att inte göra en jobb med mig själv. Men det är krävande, för att man av och till bara tänker de idioterna bara ska lukkas inne. Men det är för exempel förby politiska partier. Ja. Jeg er ikke for det, jeg vil ikke ha noen ting å ha det. Jeg tror bare...
Du tenker på Tyskland.
Ja, men altså, og det kunne vært hos oss selv. For på et eller annet nivå så kommer det til å komme krefter som er så mørke og så svarte at jeg faktisk egentlig helst ville ha sett de lukket inn i fengsel for den del. Hva gjør jeg da? Hva gjør jeg da? Hva skjer inni meg?
Då försvarar du organisationsfriheten även om det känns tungt.
Jag ska ha en tatuering till som heter det.
Ja, men vad hvis man via organisationsfriheten önskar att upphäva organisationsfriheten?
Nettopp. Och det där, det är ju det har vi ju snackat om många gånger.
Det är liberala dilemma.
Alice Teodorescu, som var tidligere i Göteborg-Posten, hun skriver nå på Substack, den svenske kommentatoren, så skriver hun: «I Sverige råder långtgående yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, rättigheter jag alltid kommer att värna och försvara. Men det är rättigheter som förutsätter att man också förstår sina skyldigheter. Rätten att ge uttryck för den egna uppfattningen trumfar inte andras rätt att ge uttryck för sina. Att genom hat, hot, vandalism och sabotage tysta eller skrämma andra till underkastelse är inte förenligt med den svenska demokratins spelregler.» Och det tror jag nog kanske att jag är helt enig i. Vandalism och trusler och i det hela taget.
Ja. Absolut. Nej, jag är ju sällan enig med Alice Teodorescu i politiska frågor. Men det där, det tycker jag var helt okontroversiellt det hon sa. Så, visst.
Du lytter til norsken, svensken og dansken.
Det er gått verden rundt at danske Anna Brynald er kåret som europamester i måskrik, måseskrik, måkeskrik. Hør her i et klipp fra Facebook-siden hennes. Hva skal vi si? I rekken av mesterskapet ikke annet det kunne finnes. Så var dette lengst nede.
Altså, hun sitter og øver hjemme. Ja, tenk, på låten som være, en mås.
Tenk å være hennes foreldre. Eller samboer.
Ja, eller naboer. Ikke? Ja, altså hun har jo, Anna har sunget i kor og i band, og hun laver sine egne sange, og så har hun fundet ud af, at hun har et kæmpe ambitus. Altså at hun kan synge både meget dybt og meget lyst. Ikke? Og når man kan synge så lyst, som hun kan, så kan man åbenbart også lave mågeskrig.
Men altså det... Det är ju fantastiskt, men grejen är att hon har tävlat mot andra, så det finns flera som håller på.
Ja, ja. Och i år rejste de till Belgien, ikke? Och till EM i mågeskrig. Ja, hvis man kan tänka det, så finns det, ikke?
Men hvis vi skulle lagt Europamästerskap, vilket Europamästerskap ville du kunna vinna, Åsa?
Ja, ni tror inte, men jag skulle välja fisk.
Hä?
Vad stum som en fisk.
Och visst, du skulle vara dyr, ja.
Ja, för det...
Du kanske vinner ett Europamästerskap i tyst.
Kan du säga som en fisk, Åsa?
Nej, men jag läste Balzac häromdagen som jag älskar. Och han har den här liknelsen att man är tyst som en fisk. Jag tycker det är väldigt bra. Ja. Nej, men om jag skulle ställa upp en sån här väldigt knäppt, kan jag säga att jag är jättebra på att gå på toaletten väldigt snabbt. Jag sitter inte och kissar länge som kvinnor gör, utan jag är in och ut jättesnabb. Jag är väldigt, väldigt snabb på att plocka bär också. Ni då?
Jamen, jag skulle tänka över det. Jag vet inte vad jag är riktigt god till. Alltså, man borde ju ha några nordiska mästerskaper som vad heter det, handlar om Sveriges bashing, ikke? Fordi alle i Norden basher på Sverige, ikke?
Ja, men ingen, hvem er som du
bedst? Okay, så danskerne er bedst, eller jeg specifikt, fordi så har jeg jo noget, jeg er god til, hvis det er Sveriges bashing.
Det men som er fint på norsk, så er bashing, det høres ud som at du bajser.
Ja. Men det er det, han gør også.
Det kan man godt sige, ja. At skide på Sverige. Ja. Men kan, Hilde, er der noget med, du kan sige som et dyr?
Det vet du jo, men det kommer jeg aldrig til at sige til mine, til vores lyttere her. Det går ikke, fordi...
Nej, de dør jo nu for at høre det. Ja, hvilket dyr er det?
Gris.
En gris?
Mm-hmm. Kan det låte som en gris?
Jeg kan høres ud som en gris. Jeg har jobbet i grisfjøs.
Va?
Jeg kan kommunicere med griser på grisespråk.
Nej, men kör på nu då.
Nej,
det är många grisar som är svin.
Okej, vad hvis Åsa och jag först säger som ett dyr?
Nej.
Jag gör fisken nu, lyssna nu. Här är fisken. Fisk här kommer fisken. Mhm. Färdig.
Den var god. Okej, okay, så kommer jag med dyr. Ska gett vad det är. Okej?
Okay? Det var en kråka, en skata.
Det var faktisk en chimpanse, men okay.
Ja, det er det faktisk.
Ej, så var det. Oj.
Hilde.
Hilde.
Men gud vad ni är duktiga. Och ni är modiga.
Oh, det är...
Jag skulle aldrig våga bjussa på mig själv så mycket. Jag är så feg som en fisk. Men jag kan ju inga djur. Men bravo Hilde.
Men då kan vi ju särskilt nu gå ut med kraftfull Veronica Maggio-låt. Kan vi inte det? Vinnaren, en gammal Veronica Maggio där hon själv är vinner.
Den kör vi på. Ja, jag måste säga, ni vann det här. Jag förlorade stort.
Jag syns Hilde vann. Jag har aldrig hört något liknande.
Nej, det var magiskt. Det här kommer bli vårt mest lyssnade program. Ja, men
alle danskere har et forhold til griselyde, ikke? Og du kan simpelthen sige som en babygris.
Jeg snakker som er ved at blive kastreret. Til danskere direkte.
Ja, du taler dansk.
Mine damer og herrer. Vinnaren är den förtjusande Veronica Maggio. Go!
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR og DR og YLE. Redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio.
Kommer ind i et rum fuld af kranier.
Kranier på rad og række.
Under Panum-bygningen findes en samling med hundredvis af kranier. Men hvad blev kranierne brugt til?
Man begyndte at se på folk alt afhængige af, hvor de befandt sig på den her udviklingsmæssige rangstige.
Det var den hvide europæer, der lå øverst, der var den mest intelligente.
Man hentede menneskelige rester hos det folk, der tilhører.
Skeletter i skabet.
Så er man jo nødt til at fortælle, hvorfor man gjorde det. Hvad har det også haft af konsekvenser?
Nu på DRTV og tirsdag på DR2.
Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt så får du 2 timers P1 morgen med Ole Brink. Det er lige efter radioavisen, som kommer her, for klokken den er 8.